Nåd være med dere, og frid fra Gud vår Fader og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst, det er en kortere versjon av dagens evangelietekst. Det er fra Matteus evangelium, kapittel 28, fra vers 1, frem til vers 10. Efter sabbaten, i gryningen den første vekkodagen, gikk Maria Magdalena og den andre Maria for å se på graven. Da ble det en kraftig jordbevning, for en Herrens engel kom ned fra himmelen. Han gikk fram og rullet bort stenen og satte seg på den. Hans gestalt var som bliksten, og hans klæder var hvite som snø. Vakterne skaket av skrekk for honom og ble som døde. Men engelen sa til kvinnerne, «Var ikke redda. Jeg vet at ni søker Jesus, den korsfeste. Han ikke her. Han har oppstått, som han har sagt. Kom og se platsen der han lå. Og gå genast og si til hans lærjunger at han har oppstått fra det døde. Se, han går før til Galileen. Der skal ni få se honom. Nu har jeg sagt dere det.» De skyndade da genast i vei fra graven. Med bævan og stor glädje sprang de for å berette det for hans lærjunger. Plötsligt møtte Jesus dem og helsade dem. De kom fram og høll om hans føtter og tilbad honom. Då sa Jesus til dem, «Var inte redda. Gå og si til mine brødre at de skal gå til Galileen. Der skal de få se meg.» Herre, helge oss i sanningen. Ditt ord er sanning. Amen. Glad påsk. Glad påsk er hva vi bruker å si til hverandre under påsken. Og på påskdagen har vi virkelig en anledning til å være glade. Vi kan være glade, eftersom englene sier, «Var ikke redda!» Vi har ingen sjel å være redda lenger, for Jesus har besegret alle fiender. Vi kan være glade, eftersom vi har en levende frelsere. Vi kan være glade, eftersom våre synder er forlåtne. Vi kan være glade, eftersom Jesus er med oss til tidens slut. Og vi kan være glade, eftersom vi også skal oppstå. Berättelsen om uppståndelsen, den har vi i fyra versioner. Alla de fyra evangelisterna berättar om Jesu uppståndelse. Och vi ser att de stämmer överens med varandra. De är i harmoni med varandra. Men det finns en del som kommer till Bibeln med en kritisk grundinställning att Bibeln, den är ju full av motsägelser. Og da har de även den synen när de studerar vad Bibeln säger om Jesu uppståndelse. Så då försöker de lyfta fram allt som kan verka motsägelsefullt. Men det är en viktig sak vi ska komma ihåg när vi jämför de olika versionerna om Jesu uppståndelse. Det är att fyra författare, fyra personer som berättar om samma händelse, de motsäger inte varandra nödvändigtvis bara för att de kommer med olika detaljer. De berättar samma händelse, men de vill fokusera på olika saker om den här händelsen. Det är inte så att Matteus försöker säga, nu har jag sagt er allt om det här. Nej, ni har både Matteus, Markus, Lukas och Johannes som de lägger till detaljer, de kompletterar varandra. Så att när man läser alla så får man en helhetsbild. Det är som om du skulle läsa i tidningen vad som hände, om en viktig händelse som hände igår. Så kan det kanske hända att du även läser en annan tidning som berättar om samma sak. De två journalisterna skulle ju inte använda exakt samma ord. De kommer förmodligen att berätta med egna ord och fokusera på olika detaljer. Men det betyder ju inte att de motsäger varandra. De kompletterar varandra. Man får en större helhetsbild när man läser båda. Så här är berättelsen om Jesu uppståndelse. Det första och viktigaste som händer är ju förstås. Jesus uppstår. Fadern uppväcker sin son från det döda. Fadern uppväcker Jesus från död till liv. Och Jesus, när han har uppstått, så går han genom stenen som täcker graven. Han går genom stenen innan ängeln har hunnit flytta bort stenen. För nu har Jesus en härlighetskropp som inte är begränsad av naturlagarna. På samma sätt så gick han genom den låsta dörren när han kom till lärjungarna på kvällen. Det nästa som händer, det är att Jesus far ner till helvetet. Det berättar Petrus i sitt brev. Han far ner till helvetet för att förkunna sin seger. Han har besegrat alla fiender. Och den tomma graven visar framför allt att han har besegrat döden. Döden kunde inte sluka Jesus, utan Jesus besegrade döden. Det nästa som händer, det är ju att det blir en jordbävning. Och en ängel kommer ner, en Herrens ängel kommer ner från himlen. Och han rullar bort stenen och de romerska soldaterna blir väldigt rädda och faller till marken som döda, står det. Men soldaterna går ju senare in till staden och berättar vad som har hänt. Så förmodligen så har ju de gått in i graven och undersökt. Ligger Jesu kropp där? Nej, det gör den inte. Och därför så sprids det en lögn bland judarna för att förhindra att sanningen ska komma fram. Det nästa som händer, det är ju då att kvinnorna kommer till graven och då är stenen redan bortrullad när kvinnorna kommer där. Johannes berättar att Maria Magdalena, hon får se graven, sen så springer hon på en gång till Petrus och Johannes. Så hon är inte med, verkar det som, när de andra kvinnorna får änglarnas budskap. Utan hon springer genast till Petrus och Johannes för att hämta dem. Hon tycker det är viktigt att de måste få veta det här. Men då vet ju inte ännu Maria Magdalena att Jesus faktiskt har uppstått. Då har hon teorin att någon måste ha tagit Jesu kropp. Men de andra kvinnorna stannar där, går in i graven och träffar de två änglarna. Och de har ju kanske världens bästa predikan. Världens mest trösterika predikan. Var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och så får de i befallning av änglarna att springa till lärjungarna och berätta för dem att Jesus har uppstått. Markus, han skriver att kvinnorna berättar inte något för någon. Men det ska vi förstå på så vis att när de springer därifrån, trots att de passerar förbi många människor, så berättar de inte just då för någon som de passerar förbi. För de andra evangelisterna är tydliga med att kvinnorna berättar senare för lärjungarna. Men just då för stunden så är de väldigt rädda och skakade, så de håller det för sig själva medan de vandrar till lärjungarna. Sen så kommer ju Petrus och Johannes också till graven senare, när Maria Magdalena har hämtat dem. Petrus och Johannes springer in i graven, hittar ingen Jesus där utan bara linnevindlarna. Och sen återvänder de hem, de får inte träffa änglarna där. Sen kommer Maria Magdalena lite efteråt, hon kommer dit för andra gången. Och nu får hon träffa änglarna, de två änglarna. Och sen får hon också träffa Jesus. Hon är den första som får träffa Jesus. Sen visar Jesus sig även för de andra kvinnorna. Och sen för de två lärjungarna på väg till Emmaus. Och sen för de övriga lärjungarna på kvällen, förutom Thomas. Så det finns många ögonvittnen till att Jesus har uppstått. Och det är ju en anledning till varför vi kan lita på vad Bibeln säger. Det är en anledning till att vi kan lita på berättelsen om uppståndelsen, eftersom det finns många ögonvittnen. Ja, Paulus, han berättar också om ett tillfälle där Jesus visade sig för mer än 500 personer på en och samma gång. Vid ett tillfälle så gjorde han det. Så det finns många ögonvittnen. Det är många människor som tvivlar på att det som står i Bibeln är sant. De tycker att Bibeln är en bok full av myter. Men Bibelen er jo baseret på øgonvittnen, på hva øgonvittnen har sett og hørt. Det vi leser i tidningene, det er jo også baseret på hva øgonvittnen har sett og hørt. Så vi tvivler jo ikke på at det som står i tidningene ikke stemmer. Vi liter på det tidningene sier, og på samme sett så kan vi jo lite på hva Bibelen sier, eftersom det baserer på øgonvittnen. Varför kan vi lita på det som Jesus har sagt? Varför ska människor lyssna på det som Jesus har sagt? Uppståndelsen är faktiskt en viktig anledning till varför människor bör lyssna på Jesus. Jesus dog. Jesus dog på korset. Men människor dör ju hela tiden. Det är ju inte något ovanligt med det. Men sedan uppstod Jesus från graven. Det är ju mycket ovanligt att människor uppstår. Det händer ju inte. Ja, Jesus uppväckte ju några människor. Men förutom det så är det extremt ovanligt. Och det är ju ett viktigt skäl till varför människor bör lyssna på Jesus. De kan inte bara förkasta Jesus rent av, utan om vi berättar för dem att Jesus, han har faktiskt uppstått, då kan de ju inte bara förkasta det rent av. De måste lyssna på vad vi har att säga. Jesus själv hade ju också förutsagt att han skulle uppstå. Änglarna säger, han har uppstått som han har sagt. Jesus hade förutsagt sin uppståndelse. Men lärjungarna hade ju svårt att tro det han sa. De hade svårt att förstå det och greppa det. Även hans lidande och död hade de svårt att greppa och förstå. Så det var ju inte så förvånande att de inte heller förstod att han skulle uppstå. Men ändå så poängterar änglarna det. Han har uppstått som han har sagt. Varför är ni så förvånade? Jesus har ju sagt det här, att det här skulle hända. Berättelsen om uppståndelsen, den är ju framförallt trösterik. Som vi inledde med att säga, så ger påskberättelsen många skäl för oss att vara glada, till att vi kan säga till varandra, glad påsk. Och änglarna säger, var inte rädda. Vi behöver inte vara rädda längre. Det är som evangeliet i ett nötskal. Var inte rädda. Vi behöver inte vara rädda eftersom Jesus har besegrat alla våra fiender. Både synden och döden och djävulen. Påskdagen, det är en glädjens dag. Eftersom det visar att vi har en levande frälsare. Vi har inte en död frälsare, utan en levande frälsare. Vi läste ju episteltexten, 1 Korintherbrevet 15. Där går Paulus igenom uppståndelsen från olika perspektiv. Och då talar han om, men vad om Kristus inte hade uppstått? Hur skulle det då vara? Så då säger han, ja, er tro skulle vara meningslös. Och vår predikan skulle vara meningslös. Och ni skulle fortfarande vara kvar i era synder, säger han till och med. Så om Kristus inte har uppstått, då skulle vi fortfarande vara kvar i våra synder. Det är underligt, kan vi tycka. För på korset så sa Jesus, det är fullbordat. Jesus hade gjort allt som var nödvändigt för vår frälsning, för vår återlösning. Han hade levt ett fullkomligt liv och lidit för att ta straffet för våra synder. Så då sa han, det är fullbordat. Det fanns ingenting mer för honom att göra. Så skriver Paulus då till romarna, han utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Så uppståndelsen har ändå med vår rättfärdiggörelse att göra. Förklaringen är att med den tomma graven så säger även fadern, det är fullbordat. Genom att väcka upp Jesus från graven så säger även Gud fadern, ja, amen, det är verkligen fullbordat. Så den tomma graven, den bevisar, den förkunnar att våra synder är förlåtna. Den tomme graven forkunner at vi forklarer det rettferdige. Så på korset, der fikk vi Jesu vitnesbyrd. Det fullbordet. Og den tomme grav, ved den tomme graven får vi Faderens vitnesbyrd. Det fullbordet. Vi har fått mange herlige løften fra Jesus, at han skal være med oss. Og just eftersom han har oppstått, så kan han være med oss. Jesus sa jo, jeg med dere alle dager til tidens slut. Og tidligere hadde han sagt, der två eller tre forsamlet i mitt navn, der jeg midt ibland dem. Og han har lovet at være med oss hver gang vi firer nattvard. Under brød og vin så han nærvarende, med sin egen kropp og sitt eget blod. Men tenk nu om Jesus fortfarande låg død, kvar i graven. Då skulle ju inte de löftena gälla. Men eftersom vi har en levande frälsare, så han med oss alla dagar till tidens slut. Paulus, han skriver också om att Jesus förstlingen. Alltså han är den första till att uppstå, bland många fler som ska uppstå. Så Jesu uppståndelse, det är som ett preludium, en försmak av alla andra uppståndelser som ska komma på den yttersta dagen. Eftersom Jesus har uppstått, så ska vi uppstå. Eftersom Jesus lever, så ska vi leva för evigt. Ja, vi vet ju inte när Jesus kommer tillbaka. Kanske han hinner komma tillbaka innan våra kroppar ska läggas i graven. Men om våra kroppar ska läggas i graven, så behöver vi inte längre vara rädda för graven. Utan vi kan se på graven istället som en port till himlen, eller som en dörr till himlen. När din kropp läggs i graven, ja, då är du ju redan tillsammans med Gud i himlen. Gud har besegrat döden i Kristus. Glad påsk. Ja, vi kan verkligen önska varandra glad påsk idag, för Jesus har uppstått. Amen. Låt oss be. Kära Fader i himlen, tack för att du uppväckte din son från de döda. Tack för att vi har en levande frälsare. Tack för att vi idag kan vara glada. Tack för att vi idag kan säga till varandra, han är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Amen.